Okej, så god kväll och välkomna allesammans. Vi ska fortsätta ikväll vår serie om Uppenbarelseboken. Och som ni kommer ihåg så började vi förra gången med en liten introduktion där vi mer eller mindre gick igenom kapitel 1 vers för vers. Så nu har vi kommit fram till kapitel 2 och vi kommer att gå igenom de 7 församlingarna i mindre Asien en efter en, eller en i taget, och titta på dem i lite, på lite ett djupare sätt. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi kunde bara stilla våra hjärtan och be Herren om en speciell välsignelse. Herre, vi tackar dig ikväll. Vi tackar dig Jesus för ditt ord som är rikt, som är evigt, som är befriande. Herre, vi tackar dig att du är en underbar Gud, du är en stor Gud. Och du är här ikväll för att tala till oss, till att, eller för att undervisa oss. Herre, vi ber just nu att ditt ord skulle ha fritt tillträde till våra sinnen, till våra hjärtan. Att vi skulle tro det, ta emot det och bli välsignade av det. Herre, vi ber också för allt det som tynger våra hjärtan idag. Vi ber för alla distraktioner som vi tar med oss från gatan, från arbetsplatserna, från var vi än kommer ifrån. Herre, vi ber att vi skulle ha fokus på dig och fullt vetande att du är i kontroll, eller du har kontroll över alla omständigheter och alla situationer. Smörj din tjänare att förkunna ordet i ditt namn. Amen. Okej. Vi nämnde förra gången bara som en kort repetition att när det gäller uppslagsboken, jag menar uppenbarelseboken, så finns det egentligen 4 olika synsätt. Och det ena synsättet är att hela boken är bara symbolisk. Där man bevittnar den här striden mellan det onda och det goda, mellan Gud och Satan och så vidare. Det finns andra som ser den som en bok som talar om kanske riktiga händelser, men man förhandlar dem i bemärkelsen att man säger att allt det här hände i den första generationen kristna. Och det slutade med, eller kulminerar i, att Jerusalems tempel blir förstört. Det är en syn. Och sedan den syn som har varit kanske en väldigt vanlig syn, eller synsätt, åtminstone här på våra breddgrader, och många av reformatorerna hade det här synsättet, och det var att Uppenbarelseboken är skrivet i bara genom symbolspråk, men att det är en genomgång av kyrkohistorien. Alltså man talar om katolska kyrkans uppkomst och fall, man talar om reformationen, man kan läsa in franska revolutionen, stora sådana här event eller händelser som har skett i historien, tycker man sig hitta. Men problemet med den här allegoriska tolkningen, eller andliga, eller förandligandet av tolkningen, är att man blir vidöppen för subjektivitet. Och jag lovar att det finns inte 2 bibellärare som tycker samma sak i det här fallet, därför att allt är ju föremål för vår subjektivitet, liksom det här symbolspråk, och man försöker att läsa in en andlig mening bakom texten. Men vi håller oss till vad vi kallar det fjärde synsättet, som är det futuristiska. Och futuristiskt betyder att vi tror att uppenbarelsebokens händelseförlopp ligger i framtiden. Dock inte de första 3 kapitlerna. Utan det första kapitlet som vi talade om förra gången, det är en genomgång, eller en uppenbarelse kanske vi ska säga snarare, av Herren Jesus Kristus. Hans karaktär, hans natur, hans storhet. och så vidare. Och sedan kapitlerna 2 och 3, de är personliga brev som Herren har skrivit till de 7 församlingarna som fanns i mindre Asien, där idag, eller de låg i vad som är idag västra Turkiet. Och det talas om 7 stjärnor. Det var svårt att säga om man inte har svenska som modersmål. Och det talas om 7 ljusstakar. Och det talas också om 7 stycken änglar. Och vi sa att de här stjärnorna syftar på de här änglarna. Men vi sa att änglarna behöver inte betyda änglar. Ni vet det här, liksom de här änglavarelserna som Bibeln talar om, de fallna änglarna och de heliga änglarna. Utan ängel betyder egentligen budbärare. Någon som för fram ett budskap. Så många bibellärare tror, även då vi inte ska vara alls för dogmatiska om detta, men många bibellärare tror och håller sig till den synen, att änglarna i det här fallet är budbärarna som bär fram ett budskap till de lokala församlingarna. Det talar alltså om pastorerna som Gud har satt in i sammanhanget. Och de här ljusstakarna, det blir lite repetition här nu, men det står att de var gjorda av guld. Och vad är en ljusstake? Det är någonting som för in ljus. Eller hur? Det är mörkt i ett rum. Vi tänder ett ljus eller en ljusstake. Och hela plötsligt så kommer det in ljus. Och det är en bild av att församlingen är ljus i den här världen. Det är genom församlingen som människor kan förstå att det finns en levande Gud som älskar oss och som har en frälsningsplan. Det kommer genom församlingen. Inte genom några andra religioner. Inte genom några filosofier. Inte genom några intelligenta människor eller vetenskapsmän. Ingenting sådant. Det är församlingen som har sanningen. Bibeln talar till och med om att församlingen är pelaren för sanningen. Liksom att där vilar. Det är vi som har den uppenbarelsen. Och det intressanta är att det står att ljusstakarna var av guld. Därför att guld talar alltid om gudomlighet. Så församlingen, även då vi naturligtvis inte är gudomliga i oss själva. Bara Gud är gudomlig. Men den är gudomlig i bemärkelsen att Gud har låtit sig själv bo i oss troende i Nya förbundets tid. Och vi tillsammans utgör församlingen. Så det ljus som kommer ut ur församlingen, det är ett gudomligt ljus. Därför att den helige ande är boende i oss. Jesus Kristus bor i våra hjärtan. Och därför säger han detta. Och nu så skriver han, eller Herren Jesus, till de här 7 församlingarna. Och vi sa tidigare lite grann att de här församlingarna, det var 7 stycken församlingar som fanns vid den här tiden. De låg där. Och som sagt var i dagens västra Turkiet. Och de här breven var till de församlingarna. Och de här problemen och de här situationerna som vi kommer att titta på, de fanns i de här lokala församlingarna. Det är den primära tolkningen. Men vi säger också att de här trenderna som vi ser i de här församlingarna, de har också funnits i alla tider. Alltså vi kan känna igen de här sakerna lite grann. Kanske Smyrna var den lidande kyrkan, förföljelsen. Det finns många Smyrna kyrkor där ute idag. Kristna som är förföljda. Philadelphia kyrkan som verkligen var en kyrka. Många gillar att ta sig det namnet, Philadelphia kyrkan. Liksom, därför att det var en kyrka som fick verkligen godkänt av Gud. Den var mycket framåt, mycket aktivt. Och det finns många Philadelphia kyrkor där ute också idag. Och den sista församlingen som är Laodicea församlingen, det är den ljumna församlingen, för att den finns det mest av idag tyvärr. Så att alla de här kyrkotrenderna, de kan vi hitta i alla tider under kyrkohistorien, inklusive idag. Men Vi säger också, och det här är kanske den tredje tillämpningen av det här. Den primära, det var 7 stycken församlingar geografiskt lokaliserade i mindre Asien vid den här tiden. Men också kyrkotrender som vi ser i alla tider under kyrkohistorien. Men de är också församlingar, alltså att de här 7 församlingarna i en kronologisk ordning beskriver kyrkohistorien att just den här typen av församling dominerar, eller den mest vanliga typen av församling under en viss period i kyrkohistorien. Och jag vill inte liksom lägga allt för stor vikt vid detta, därför att det är ett typiskt exempel på någonting där människor kan bli extremt subjektiva och läsa in och hitta på årtal och alla möjliga grejer, men bara så här i stort. Och när ni ser hur de här församlingarna ser ut, om ni har läst lite kyrkohistoria eller vi kommer att titta lite på det, så kommer ni att märka att det är slående att se hur de verkligen är representativa för olika tidsåldrar under de här senaste 2000 åren. Den första församlingen, okej, jag säger också detta innan vi går vidare, att från kapitel 24 och till bokens slut 4-22, så ser vi där att det är någonting som ligger i framtiden som beskrivs. Det är därför vi säger att vi har den här futuristiska synsättet på att tolka Uppenbarelseboken. Vi tror att i kapitel 4, vers 1, så står det om församlingens uppryckande. Han säger, kom upp hit så ska du få se vad som kommer hädanefter. Och därefter, det är det intressanta, så står inte församlingen, kyrkan, omnämnd en enda gång. Det är ett av många, många argument för att församlingens uppryckande sker innan vedermödan. Okej, nu ska vi inte fördjupa oss mer i det. Det var bara en liten kort genomgång, en liten repetition, bara för att vi ska komma rätt på rätt spår här. Nu ska vi titta på brevet skrivet till ängeln för Efesus. Det är alltså ett budskap till Efesusförsamlingen. Och det är de första 7 verserna i kapitel 2. Jag läser det först och sen går vi igenom det bara. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de 7 ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men som inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit. Och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som jag också hatar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Okej, först och främst här i vers 1 så ser vi att brevet är adresserat till församlingen i Efesus. Och jag vet inte om det är någon här som har varit i Turkiet. Men det ligger alltså i den västra delen av Turkiet. Och det var en stad som var väldigt stor, prominent på den tiden. Och då ska ni tänka på att vid den här tidpunkten så var egentligen Rom den enda staden som var över 1 miljon i hela världen. Det fanns inga stora städer i den bemärkelsen. Och det är uppskattat att Efesus vid den här tiden var kanske drygt 250 000. Alltså ungefär som Malmö stad. Så det var åtminstone den här tiden en mycket, mycket stor och viktig hamnstad. Det fanns också där en gudinna Jag vet inte ens hur man uttalar det på svenska, men Artemis, någonting i den stilen. Och hon hade till sin ära ett tempel som var enormt. Det räknades faktiskt till vid den här tiden som ett av världens 7 underverk. Och det var alltså stort som ett par fotbollsplaner. Det var enormt det här templet och mycket, mycket avancerad byggnadskonst. Och det var en plats som Paulus hade besökt. Han var där ungefär 3 år. Han stannade i Efesus längre än han stannade någon annanstans på sina resor. Han var församlingens pastor. Han var en lärare, ni läser i Apostlagärningarna 20. Så ser ni där hur han tar farväl av de äldste i Efesus. Och han har ett långt tal till dem. Där han varnar dem och han uppmuntrar dem. Och han ger dem liksom sitt sista ord där innan han åker. Och den här staden var en intressant stad. Därför att man gjorde nämligen små statyer av den här gudinnan. Och de såldes. Och det var inte bara folk från Efesus, men folk kom utifrån och de köpte de här. Och det fanns silversmeder som levde på det här. Det var deras yrke att tillåta. Så kom Paulus och började berätta om en levande gud i himmelen. Som han säger, de här statyerna, det var en bit silver som någon har jobbat med lite grann. Det är absolut ingenting. I så fall så är det bara någonting demoniskt som står bakom. Så lägg av med det där. Och många människor kom till tro. Och många människor kastade bort de här avgudarna. Vilket gjorde att de här silversmederna inte hade någonting att livnära sig på. Så de blev vansinniga. Och det var, hela stan kom i uppror. Därför att de här männen som jobbade med de här, de gick runt och sa liksom att, vad är det för galning som kommer och säger att den här Artemis är ingen gudinna? Och säger att liksom det här templet inte har någon betydelse. De här små gudastatyerna som vi har här och säljer och tillber allting. Det är ingenting. Och det är intressant. Jag tänker på det här att så länge församlingen är, så att säga, inget hot mot Satan. Ja, då kan församlingen samexistera väldigt fint med den här världen. Men när evangelium predikas på det här sättet, och faktum är att pastor Stevens hade en församling i New England som blev nedbränd, och det har inte riktigt blivit klargjort exakt vad som hände och så vidare, men mycket tyder på att det var anlagt. Och varför? Jo, därför att när han predikade i den här lilla staden, så slutade folk att gå till pubbarna och barerna och dricka. Som andra ord, så blev de här personerna ganska sura, för de fick inte sälja sin alkohol. Och det är någonting som man får en bra inkomst från. Så tänkte jag, den där mannen ska vi bränna ner kyrkan för. Så att vi har det även i våra egna, vår egen generation, våra egna led. Men det här finns många, många exempel. Överallt där Paulus gick fram, det blev världens kaos. Därför att han avslöjade mörkrets makter. Och få människor, få kristna gör det egentligen. Därför att vi är upptagna med så mycket andra grejer. Men när ordet förkunnas på ett sådant sätt som det gjorde när Paulus gjorde det, då hände det saker. Så den här staden hade varit föremål för ett uppror, en revolt mot Paulus, mot den kristna församlingen. Men okej, när han försvann sen, så la sig saker och ting. Och men församlingen fortsatte att finnas, och den var den viktigaste i området. Även sedan när Johannes, som då skrev Johannes uppenbarelse, när han var, så är det tydligt att liksom Efesus var den viktiga församlingen i området. Och sen i verserna 2 och 3 så ser vi att Han ger församlingen beröm. Han talar om att han känner till gärningarna, deras arbete, sin uthållighet. Och vad betyder det? Jo, det betyder givetvis att det här var en hårt arbetande församling. Det var rejäla människor som gjorde rätt för sig. Var exempel i samhället och jobbade hårt och hade säkert också mycket aktiviteter i kyrkan. Att nå ut med evangelium och liksom göra alla de här sakerna. Det var en församling som inte låg på latsidan. Och så står det att jag vet att du inte kan tåla onda människor. De hade övertygelse också. Och sen står det att du har prövat de som kallar sig apostlar. Men som inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Och det var många som gick runt naturligtvis och kallade sig för apostlar. Och vilka de här falska apostlarna var och vilka de här falska lärarna var, det vet vi inte med bestämdhet. Ni kan läsa olika bibelkommentarer och de kan ge förslag på det. Och det är fritt fram att ta till sig de tankar som man vill. Men det finns inte exakt specificerat vilka de här var. Men det spelar på ett sätt inte så stor roll. Vi vet bara att de var falska lärare. Och församlingen här i Efesus, de stod emot det här. De gjorde det rätta och de sa nej, vi hatar det här som det här onda som ni håller på med. Och ordet för gärningar här som de har, det är kopos i grekiskan. Och det betyder egentligen att ha en reducerad styrka. Eller att känna smärta. Och det betyder att de jobbade så hårt att de var utmattade. Och de hade smärta. Liksom. Det var verkligen hårt arbetande människor. Och det står att de har prövat de här som kallar sig för apostlar. Och prövat här är peirazo i grekiskan. Peirazo, det betyder att undersöka eller genomskåda. De hade liksom sett rakt igenom dem. Och sett att det här är inte det rätta liksom. Det är falskt. Så de får verkligen beröm. Och sen står det i vers 3. Att ja, du är uthållig. Du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och inte tröttnat. Så uppenbarligen så var det någon form av förföljelse också här. Och de hade verkligen haft det kämpigt på många olika sätt. Och det här ordet för tålamod här, det är hypomone i grekiska. Hypomone. Och det betyder egentligen att förbli under. Det vill säga att de har förblivit, eller förblivit under Herrens undervisning. De har förblivit under det som de skulle vara. De har inte blivit förflyttade. De har inte liksom blåsts bort av några falska läror eller några andra sådana saker. Utan de har verkligen haft tålamod. De har förblivit under Herrens undervisning. Och sen i vers 4 så kommer det här en tillrättavisning. Och den är intressant. Det står att, men det här har jag emot dig. Att du har fallit. Förlåt mig. Men det här har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Vad innebär det att överge sin första kärlek? Den här kärleken först och främst som talas om här. Det är agape-kärleken. Det är Guds kärlek. Så det är inte det att de hade slutat älska varandra, familjerna, vännerna och så vidare. Men det är just den här Guds kärleken som han talar om här. Och det intressanta med den här församlingen som ni ser är att det var ingen dålig församling. Han sa inte till dem att ni liksom som är där ute och syndar och bär er åt liksom, nej. Det var en hårt arbetande församling. De gjorde rätt. De hatade de falska lärarna. De hade genomskådat dem. De hade förblivit under den rätta, sanna läran. De fick egentligen beröm. Men det här har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och är det inte intressant att det är möjligt att göra saker och ting rätt, men ändå sakna Guds kärlek? Som det står i Efesierbrevet 5:14, att tala kärlek, tala sanningen i kärlek. Det betyder att det går att tala sanning utan kärlek. Ni vet liksom bara, man säger bara att här och så här är det, men det finns liksom ingen kärlek bakom. Och säger, det här är era problem, Efesus. Ni gör det rätta, men det finns ingen kärlek i det. Ni har övergett er första kärlek. Och i första Johannes 4 och vers 19 så står det så här, att vi älskar därför att han först har älskat oss. Det vill säga, vi kan inte förmå oss själva att älska Gud. Det är så här liksom att ta i från tårna upp så här att wow, nu ska jag älska Gud. Utan vår kärlek till Gud är egentligen bara ett gensvar till hans kärlek till oss. Det börjar inte liksom, vi tror att om jag bara kan älska Gud tillräckligt mycket så blir han nöjd och glad och kanske älskar mig lite tillbaks. Men det är inte så. Han älskade oss i Romarbrevet 5 redan medan vi ännu var syndare. Det vill säga att hans kärlek till oss har ingenting att göra med vårt uppförande. Har ingenting att göra med hur mycket vi förmår att älska honom. Utan han är kärlek i första Johannes 4:8. Han är kärlek, det är hans natur, det är hans karaktär, och den kan inte förändras. Så han älskar oss oavsett. Även innan vi blev frälsta, när vi ännu var syndare, när vi ännu var i synden, när vi ännu inte var pånyttfödda, då älskade han oss. Men så säger vi älskar därför att han först älskat oss. När jag har detta färskt i mitt sinne, att jag är älskad av Gud, ja, då kommer jag att gensvara till den kärleken. Och då kan jag först säga att jag också älskar honom. Mm. Eller hur? Så vad var det de hade gjort? De hade kommit bort från det här. Pastor Steven skrev en gång en liten sån här småskrift, eller en liten bok som heter Låt bara Gud älska dig. Jag vet inte hur många språk den har blivit översatt till. Men det är bara en sån här oerhört enkel liten skrift som talar om detta. Och hur svårt är det inte ibland? Liksom vi blir så duktiga som kristna. Vi blir så stora. Liksom vi gör allting rätt. Ni vet, inom citationstecken. Men han säger att om ni har övergett er första kärlek, Guds kärlek till er, om ni inte längre gensvarar till den, ja, då är det inte speciellt mycket kvar. Det är bara mänskliga ansträngningar. Därför att hur står det i Johannes 15 att människorna ska se att vi är hans lärjunge? Jo, att ni har kärlek ibland er. Så kärleken är beviset ytterst för att Gud är verklig, att han finns och att han finns bland oss. Och många gånger människor kommer liksom, och vi hade, eller jag hade ett samtal med någon nyligen om det här, och de sa liksom, hur ska vi få människor att komma till kyrkan etc. etc. Och okej, man kan ha idéer, man kan ha tekniker, man kan ha olika saker. Men när man frågar människor ofta om varför man kommer till kyrkan, varför man stannar, kärleken. Man liksom, hur kan jag beskriva det? Vi kan inte riktigt beskriva kärleken, men den finns där. Därför att Gud är kärlek, och i det mått som vi upplyfter hans namn, i det mått som vi låter hans ord komma ut ur oss i det mått, så kommer vi också att älska varandra och älska de förlorade. Och människor kommer att se det. Vi behöver inte anstränga oss för det och tänka, det måste jag liksom älska väldigt mycket. Utan vi försätter oss bara på en sådan, eller i en sådan plats, eller på en sådan plats, vilket det nu blir, vilken preposition det nu ska vara, där vi låter honom älska oss. Och när vi gör det, då är vi också mottagare av den här första kärleken. För att den första kärleken kommer från Gud. Vi bara gensvarar till den. Och när vi gensvarar till den, då älskar vi också Gud. Och då först kan vi också älska andra. Så vi ska vara gensvarare till hans kärlek. Och de hade på något sätt slutat att vara det. Eller att göra det. Men sen i verserna 5 och 6 så säger han: tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Här har vi förmaningen nu. Han förmanar dem. Och han säger: ni har fallit. De levde inte längre i Guds kärlek till dem. Och de hade fallit från den erfarenheten, så att säga. Och hur lätt är det inte liksom att göra det? Att på något sätt fastna i rutiner och traditioner och allt vad det är. Och inte låta Gud älska. Och han säger: omvänd er från det här. Och ni vet, omvända sig, det betyder inte att man gråter och jämrar sig och visar för alla människor: åh, titta hur jag omvänder mig och hur ledsen jag är och så vidare. Omvändelse många gånger, även då det kan ta sig den typen av uttryck, men omvändelse för de flesta gånger, det är bara liksom den här stilla rösten i hjärtat liksom, att helt plötsligt när man har bråkat och stångats med Gud på ett område och man har inte velat ändra sig, och sedan till slut så har han mejslat ner oss till den punkt där vi bara säger: du har rätt. Liksom. Homologeo. Jag bekänner. Jag bekänner. Jag tänker samma tanke som Gud. Homologeo i grekiskan. Att jag bara ger upp med en suck. Omvänd dig. Liksom att inse och att omvända sig i Bibeln. Det handlar om att förändra sina tankar. Det handlar inte om den som gråter flest liter. Eller mest eller någonting. Utan det handlar bara om att vända om sitt tänkande. Från att tänka att man är rätt. Till att tänka att Gud har rätt. Och jag tänker på det här också, hur den kärlek som Gud har till oss, det är någonting som han vill ha ett gensvar till. Därför att i Jakobs brev, 4:5, Jakob 4:5, så står det att svartsjukt vakar han över oss. Den ande som han har låtit bo i oss. Att Gud älskar oss så mycket att han är svartsjuk på oss. Att om vi gensvarar till någonting annat i den här världen, så är han svartsjuk över det. Och vi tänker att svartsjuka är det är någonting negativt. Därför att det är någonting som har med synd och fallenhet att göra. Men faktum är att inte så hos Gud. Därför att han är fullkomlig, han är perfekt. Och han älskar oss så mycket. Gud själv, skaparen av universum, längtar efter vårt gensvar. Och i Matteus 10 Och vers 37 så står det att vi ska älska Gud mer än vår far och mor. Paulus skriver att vi ska älska Gud mer än vår hustru eller vår man. Och Gud, den här kärleken som Gud ger oss, den är liksom reserverad för honom, att vi gensvarar till honom. Kommer ni ihåg när den här farisén kom till Jesus och sa: vilket är det största budet? Och Jesus sa: ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din varelse. Han sa: du har talat gott. Det är riktigt, säger han. Och jag tänkte just på det, att det är detta som Gud vill. Och han säger att om du inte omvänder dig, om du inte är som det här lilla barnet som tar emot kärleken, som låter dig bli älskad. Det låter kanske konstigt att säga: nej, men jag vill inte bli älskad. Får inte älska mig, Gud. Liksom, att det är allvarligt. De hade ju ett gott betyg här. De sa liksom att okej, du har hatat de falska lärarna, du har arbetat hårt, de var inte omoraliska. Det lät ju som att det var en idealisk församling, om vi hade sett det liksom så här. Församlingen i Efesus. Men de hade övergett sin första kärlek. De var inte som barn i tron, att de lät Gud älska dem. Och det står att jag kommer att ta bort ljusstaken. Och det här är väldigt intressant. Det var ett kyrkoråd som hölls i Efesus en tid efter det här. Vi läser om det. Men från 400-talet och framåt så ser vi inte någonting mer av den här församlingen. Och det är intressant att det här området där församlingen låg har från 1300-talet framåt varit obebott. Det är liksom ingenting. Och det intressanta är att om någon har roat sig med att läsa lite statistik över, alltså, hur många kristna det finns i olika länder, så kommer ni att finna att Turkiet är ett av de absolut minst evangeliserade länderna. Det finns inga kyrkor. Visst finns det en och annan grekortodox kyrka, kanske någon armenisk kyrka, men de är etniska kyrkor, alltså andra grupper. Det finns knappast inga församlingar i det landet. Man räknar de kristna i promille, och även de kristna som finns är oftast nominella kristna. Så talar vi om frälsta, pånyttfödda människor, ytterst få. Vi hade en kvinna som kom till bibelskolan från en region. Hon sa, hon och hennes man, de kom till tro för ett antal år sedan. De är de enda kristna så långt de kan se eller veta. Alltså i bygden, liksom, om de går till olika ställen där. Alltså liksom, de känner inte till en enda kristen. Och det är intressant att se att ljusstaken som är vittnesbördet, det försvann. Och jag tänker liksom på kyrkan i västvärlden idag, som är så enormt världstillvänd. Liksom att hur länge, om Herren dröjer, vad finns kvar av kristendomen i Europa exempelvis? Vi vet inte. Men om man tittar på många trender, och Gud är trofast och han arrangerar saker som han vill. Men det är väldigt intressant att se det. Att på en plats där Paulus spenderade 3 år och undervisade, en så prominent kyrka som Efesus, som var ett exempel, och den var en god kyrka, men ändå ser vi att hela vittnesbördet i den regionen försvann. Sedan står det någonting om Nikolaiternas gärningar. Och det är inte Nikolas lärjungar här, utan faktum är att många har spekulerat om vilka de var eller är. Och återigen, om någon vill ta till sig någon tolkning av det här eller någon forskning i ämnet eller på det här området, så är det fritt fram. Men det finns ingen specifik definition på vilka de här var, mer än att de var en grupp som på något sätt hade separerat sig från församlingen och hade en falsk och felaktig lära. Och det står att de hatade dem, så det var inte det att de eller hatade deras lära eller det de stod för, inte de som människor naturligtvis. Men det är intressant att se att Efesusförsamlingen hade så mycket goda egenskaper. Det var egentligen bara det här att de hade övergett sin första kärlek. Men sen i vers 7 så har vi ett löfte. Och det står så här: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Livets träd hittar vi redan i första Mosebok 3 och vers 22. Första Mosebok 3, 22, så talas om livets träd. Och det var inte förbjudet att äta av det här trädet för Adam och Eva i Edens lustgård. Det var inte förbjudet. Det var bara ett träd som de inte fick äta av, och det var kunskapens träd på gott och ont. Men nu vet vi att de åt av just detta träd och de föll. Och det intressanta är att efter att de har fallit så ser vi hur Gud driver dem ut ur Edens lustgård. Och det står att i den östra grinden till Edens lustgård så satte Gud keruber, som är en form av väldigt höga, stora änglar, till att vakta ingången. Det står att de hade sån här roterande, brinnande svärd. Och de kunde inte komma tillbaks in i Edens lustgård. Varför? Troligtvis, med största sannolikhet, för att de inte skulle äta av livets träd. För det står nämligen att om man gör det så kommer man aldrig att dö. Och det är troligt att de hade blivit permanentade i sitt fallna stadie. Och Gud hade inte kunnat, så att säga, försona mänskligheten med sig själv. Så han drev dem ut och han blockerade ingången till Edens lustgård. Och, vet ni, det är intressant att alla folk har berättelser om historien som går tillbaka. Så det kallas för mytologi. Och det är också mytologi. Men det intressanta är att var du än åker i världen, så de här berättelserna, de är nästan identiska. Det är detaljer som skiljer, men de är nästan identiska, vilket betyder att på något sätt så har de haft en gemensam utgångspunkt. Och vad är det? Jo, därför att världen är på ett visst sätt. Gud har skapat världen på ett visst sätt, men de här folken som sedan spreds ut i världen, de förändrar de här tankarna de berättar, och det blev lite av varje av det. Men det fanns det. Och en sån där sak som finns i alla såna här berättelser, det är flodberättelsen. Att världen dömdes och att Gud sände en världsvid flod. Några få människor räddades ur den. Men en annan sak är alltid att det finns någon form av förlorat paradis. Ni vet, sådär liksom, man kommer och man har någon kod eller något magiskt ord och man kommer in i paradiset och det säger, ja, men det är mytologi, det är sagor. Absolut, det är det. Men de kommer troligtvis ifrån det faktum att Edens lustgård stod kvar i världen ända fram till floden. Det står ingenting om att Gud gjorde sig av med det här. Det står att han satte keruber att vakta den här ingången så att de inte kunde komma in och äta av livets träd. För hade de gjort det så hade de förmodligen blivit permanentade i sitt fallna stadie. Men det fanns det. Så alla visste att det fanns ett förlorat paradis. Edens lustgård. Dit människan inte kunde komma. Och nu skulle jag kunna släppa loss här. Men Israels förbundsark hade en nådastol över sig. Och vad var över nådastolen? Det var två keruber. som vaktade över den här. Och många tror att när Kain och Abel, eller och Adam och Eva och alla, att de förde de här offerlammen fram till ingången, och att det var där så att säga som man kunde på det sättet offra till Gud. Guds närvaro fanns där. Det var en fallen värld, det var en mörk värld, det var en värld utan hopp. Men det fanns ett förlorat paradis. Guds närvaro fanns på det sättet på jorden, men de kunde inte komma dit in. Och vi skulle kunna säga mycket om det. Men det är intressant att se att det här trädet, livets träd, det dyker upp igen i Uppenbarelsebokens 22 kapitel och andra vers. Det står det att där finns trädet. Och vad är paradiset? Ibland gör vi en skillnad mellan paradiset och himmelen. Paradiset var i det som man kallar en del av dödsriket. Det var Hades som var helvetet. Det var paradiset som var den del av dödsriket där de som hade trott i sina hjärtan fanns. Och när Jesus sa till rövaren på korset, ikväll ska du vara med mig, eller idag ska du vara med mig i paradiset, att det var denna plats han talade om. Men vad hände med denna plats efter att Jesus hade fullbordat verket? Jo, han tömde hela den delen av dödsriket och tog med sig alltihopa upp till himmelen, till faderns i faderns närvaro. Därför att på gamla testamentets tid så hindrades människorna från att umgås med Gud på grund av synden. Men nu i nya förbundets tid så är det möjligt. Så paradiset har blivit uppflyttat och är i Guds närvaro. Den delen av dödsriket är tomt. Så vi kan säga på ett sätt att paradiset är synonymt med himmelen. Men det talas också om det nya Jerusalem. Och här ser vi det här trädet. Och frågan är, vem är det som segrar? Vi kan se det på två sätt. Vi är alla segrare i Jesus Kristus. Därför att han har segrat. Och vi är i honom. Då måste vi automatiskt vara segrare. Eller hur? Men samtidigt så har vi naturligtvis en annan aspekt på det, i bemärkelsen att vi talar erfarenhetsmässigt. Vi segrar inte alltid erfarenhetsmässigt. Ibland ger vi efter för synden. Ibland lever vi olydnad och så vidare. Så det är på ett sätt, en del säger att okej, bara de som har varit lydiga Gud, hans ord, hans plan och så vidare får äta av livets träd. Men det finns ingenting som nödvändigtvis tyder på detta, därför att den som segrar är egentligen en bild av alla troende. Därför att vi blir automatiskt segrare i honom. Av nåd. Omedelbart. Men visst talar Bibeln väldigt tydligt om att för den som följer Herren så finns det belöningar. Och det är möjligt att den som följer Herren närmare har en större del av livets träd. Men vi kan också se det som att livets träd är ju egentligen korset. Att korset är livets träd. Det är ett träd som ger liv. Och det är Kristus själv. Så att när vi tror på, förlåt mig, när vi har följt honom i det här livet och vi får vår uppståndelsekropp, så vet vi också att vi kommer på något sätt att ha en rikare gemenskap med honom. Vi kan inte förklara exakt hur detta fungerar. Men Bibeln är väldigt tydlig över det i 1 Korinthierbrevet 15, i Daniels bok 12 och vers 4. Att när vi får våra uppståndelsekroppar så kommer de att skina och återge Herrens härlighet i olika grader. Baserat på vår lydnad till honom. Baserat på hur mycket vi var mottagare av hans nåd. Och han säger till dem som segrar. Alla i Kristus har segrat. Alla frälsta är segrare. Men samtidigt, visst, det finns en särskild evig himmelsk belöning för de som har vigt sina liv åt honom. Absolut. Och vi ska inte bortförklara det på något sätt. Men det finns ett löfte här om livets träd. Och givetvis till alla frälsta. Men också de som har valt att följa honom helhjärtat. Och verkligen vara mottagare av hans kärlek. Och gensvara till den. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem nu för våra sinnen i ditt namn. Amen.
Amen. Mm. Mm. Mm.